Ja, en bostad. Det är några mödrar här. Ja, precis. Men det är ju ett riktigt bostad. Kan ni tänka er? Den första bostaden var precis när vi var i Portugal. Och då fick jag krama om mig och önska. Och kratta ett bostad. Ja, det är roligt. Så. Det är många döttrar. Ja, och sen i Finland var det andra söndagen, morsdag. Det har sina fördelar. Bröra på sig i flera länder. Ja, jag tänkte morsdagens ära så att säga läsa av två mödrar i Bibeln. Som jag tycker de är riktiga troskvinnor. Ena är från Gamla testamentet och det andra är från Nya testamentet. Du kan läsa från första, först från Gamla testamentet och det andra Kungaboken och det är fyra är det. Fyra och ni kan läsa från 20-35 men ni kan, om ni vill läsa ni hela historien, jag tar bara nu för korthetens skull bara från 20-35. Ni känner ju till det här sunamitiska kvinnan som profeten Elisa brukar bo hos och hon hade upprättat ett rum åt honom som ja, hon ville att godsmannen skulle bo där. Och sen Elisa var ju väldigt tacksam över henne och ville på något sätt visa tacksamhet och hon var rik, hon behövde ingenting. Men hon hade inga barn. Och då Elisa sa, nästa år ska du få en eller en son. Den är Elisa säger så, händerna. Så hon fick en son. Men sen hände det tragiska att sonen dog. Vi kan läsa från 20-35. Och så är det så här. Han tog honom då och förde honom till hans moder. Och han satt i hennes knä i middagstigen. Då gav hon upp andan. Men hon gick upp och lade honom på fotsmännens säng och stängde igen och honom gick ut. Därefter kallade hon på sin man och sa, sänd till mig en av sänarna med en åsninna som vill jag synda till fotsmannen. Sedan kom jag strax tillbaka. Han sa, varför fick du vara till honom idag? Det är ju varken nymånad eller sabbat. Hon svarade, oroa dig inte. Sen lät han salda åsninnan och sa det till senare, driv på framåt och gör inget håll och behåll i min färd. Förrän jag säger till dig. Så begav hon sig iväg och kom till godsmannen på berget Karmel. Då nu godsmannen fick se henne på något avstånd sade han till senare, gå här och se, där är sonen Vittiskan. Synna nu emot henne och fråga henne, allt står väl med, till med dig och din man och med skossen? Hon svarade ja, men när hon kom upp till godsmannen på berget fattade hon om hans fötter. Då gick Fepansi fram och ville driva undan henne. Men godsmannen sa, låt henne vara, du henne själv är bedrövad. Men Herren tog detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sa det. Hade jag väl bett mig herre om en son, sa det inte tvärtom att det inte skulle inbilla mig något. Då sa han till Gehazi, gör det i ordning av Davids stav och din hand och gå iväg. Om du möter någon så hälsa inte på honom. Och om någon hälsa på dig, svara inte hans hälsning. Och lägg sedan din stav och gossens ansikte. Men gossens moder sa, så sant herre lever, så sant du själv lever. Jag släpper dig inte. Då stod han upp och följde med henne. Men Gehazi hade redan gått före dem och lagt staven i gossens ansikte. Då hördes inte ett ljud och inte spår av medvetande kunde märkas. Då vände han om och gick honom i mötes och berättade honom och sa, gossen har inte vaknat upp. Och när Elisa kom i huset fick han se att gossen låg död på hans säng. Då gick han in och stängde igen dörren om dag på dag och bad till Herren. Och han steg upp i sängen och lade sig över korsen så att han hade sin mun på hans mun, sina ögon på hans ögon och sina händer på hans händer. När han så lutade sig över korsen blev kroppen varm. Därefter gick han åter fram och tillbaka i rummet och steg åter upp i sängen och lutade sig ner över honom. Då nös korsen ända vid 7 gånger och därför slog korsen upp ögonen. Sedan ropade han på Gehazi och kallade hit sunamitiska. Då kallade han in henne, han när hon kom in till henne sa han, ta sin son. Här ser vi en kvinna, hennes son dog. Hon talade inte ens för sin man att sonen hade dött. Hon bara sa, nu ska jag skaffa en åsna bit och jag ska rädd hon till godsmannen då. Att det var ju droshandling, verkligen. Och så hon gav sig inte. Ni vet ju att Elisa var ju väldigt speciell profet och han det var inte lätt att komma åt honom. Han, till exempel när man kommer så han fick bara en hälsning genom senare att gå och toppa dig i Jordan. Så, men den här gången kvinnan, hon gav sig inte. Hon skulle ta ha ett ord med profeten själv och säga, jo, vill hon komma då? Och det var ju nödvändigt, som vi kan säga, att senare kunde inte göra någonting. Så det var profeten som kom dit och då uppväckte han pojken från döden. Så man måste bara ha tro och vara envis. Så hon var det. Att man ska inte ge efter. Hon gav inte efter. Så hon skulle få det hon ville. Och pojken uppstod. Och det har vi också i Nya Testamentet till. Matteus 15, 22 har vi ett exempel till. En troskvinna, en moder. 15, 22 och 28 kan vi läsa. Och sen en kanadensk kvinna från dessa trakter kom och ropade till honom och sa det. O Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande. Men han svarade henne inte ett ord. Så då steg hans lärjungar fram och bad honom och sa det. Sitta bort henne från dig. Du ropar efter oss. Men han svarade och sa det. Jag är inte utsänd till andra än till de borttappade fåren av Israels hus. Men hon kom och tillbad honom och sa, Herre, hjälp mig. Då svarade han och sa, det är inte rätt att ta bort brödet från barnen och kasta åt hundarna. Hon svarade, ja Herre, ändå äter ju hundarna av de smulor som faller på deras herres bord. Då svarade Jesus och sa det till henne, o kvinna, din tro är stor, skön dig som du vill. Och hennes dotter var botad i samma stund. Där har vi också en kvinna som gav sig inte. Hon ville ha hjälp. Och hon var envis och hade tro att även små smulorna kunde hjälpa hennes dotter. Det som faller av nådens bok, så att säga. Och hon fick det hon ville. Så fungerar tro. Ja. Det är som sagt, alla kan ju inte vara fysiskt mödrar av sig. Men man kan vara andliga mödrar ju. Så i våra fall, vi har ju fått många andliga barn. Och det är vi jättetacksamma till Gud. Och Fernando har ju berättat om de här fem som blev frästa utanför fängelserna. Så det var det. Jag fick leva 8 döttrar till tro. Då var jag så tacksam. Ja. Det är det jag lever för. Så dagens tema är ju, vad lever ni för? Så det är vad jag lever för. Att kunna se människor bli frälsta. Kunna se förvandlade liv. Mitt liv. Att se. Ja. Och det är de är så härliga alltså. Som sagt, de kramade om och liksom önskade på torsdag och ja, och sälja på en massa väldigt jättevackra träd och de också har korset och ritar och jag kollar hjärtan sen så kunde det där varma som är väldigt duktiga att rita vissa att det är många brev vi får. Jag är väldigt glad över vad de berättar att de växer. Det är liksom ett sätt att följa dem man ser. Och en av vännen, hon som brukade skicka mig väldigt många hjärtan på. Hon är ganska ung sig, men hon är så mogen. Som andlig insikt hon har. Och man ser när hon skriver att hon läser alltså Bibeln, både gamla och nya testamentet. Hon refererar olika bibelställen och det liksom visar att hon verkligen läser Bibeln. Och det glädjer oss. Det glädjer mig oss. Ja. Det är härligt. Och det finns ju väldigt många mödrar också där i fängelse. Det finns till och med en speciell mödra där man är med sina barn. Så får man med sig. Och speciellt tragiskt är ju de som kommer från andra länder. Att man kan ju inte få besök av sina barn under fängelsetiden. Kanske de är borta. Om de lämnar en liten bebis och sen har man kommit tillbaka, de sänder inte igen sin mamma igen. De har glömt på den. Det är väldigt sorgligt. Men alltså, så är det livet ju. Ja, det är till ämnet Romarbrevet 1:17 där vi läser. Det är ju härligt att se hur deras tro växer, att det är ju väldigt svåra förhållanden de lever i och vissa har ju väldigt stark tro kan man märka att de växer i tro. Romarbrevet 1:17 står det att därför att vi kan inte ha 16 eftersom hänger ihop liksom. Du, jag skäms inte för Kristi evangelium. Du, det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först för juden och också för greken. Därför att i detta blir Guds rättfärdighet uppenbar. Av tro till tro, som det är skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och sen är det också Galaterbrevet 3:11. Och här står det. Men att ingen blir rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, till den rättfärdige ska leva av tro. Det tro skulle vi leva av. Och definitionen av tro kan vi läsa också. Vi kan läsa i Romarbrevet 8:25. Och här är det så. Vi kan börja 24 eftersom det hänger ihop här också. Du, i hoppet är vi frälsta, men ett hopp vars fullbordan man ser är inte mer ett hopp. Du, hur kan man hoppas på det som man ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi det med tålamod. Och så Hebreerbrevet 1:11-1. Läser vi Bibeln. Hebreerbrevet 1:11-1. Och här står det. Men Tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om det man inte ser. En övertygelse. Fernando berättade om det här fina han pratar i Italien i kaffe. Han sa ingenting. Men han fick en övertygelse i hans hjärta att han hade blivit helad. Det är övertygelse. Och det är ju handlar också när vi blir frälsta också. Vi ser inte det, ingenting speciellt. Det händer i alla fall. Så, men det är övertygelse. Något hände där i någon bok. Det är övertygelse. Och det är tro. En övertygelse. Men idag, vi ser inte så jättemycket av det tro. De flesta lever av inkomst, inte av tro. Är det så? Det är så vi har så bra. Vi behöver inte Gud. Vi lever ju ändå i alla fall. Missionärerna, det är väldigt sällsynt att de åker ut i missionsverket. De har garantier att de har underhåll från någon församling. Så man behöver inte tro mycket. Men ja, vi var ju på det sättet att vi när vi åkte första gången i Portugal, så vi packade i bilen det vi kunde få in i packluckan och sen åkte vi. Vi hade ingen understöd någonstans. Sen vid jul var pengarna slut och syskapet var tom också. Så naturligtvis därför det växer med. Hur är det med våra droger då? Hur är det egentligen? Och sen man tycker synd om sig själv. Man tänker, åh, de frossar där med sina finkor och allt möjligt djurbord. Och vi stackarna som svälter där. Ja, men, ja. Man kan tycka skönt om sig själv. Men nu när vi tänker efteråt bakåt så har vi egentligen saknat de här tiden. Därför man var beroende av Gud för dagliga brödet. Och det är egentligen så skulle vi behöva leva. Att vi är beroende av Gud. Så sätt och vis, det var en tid som var härlig tid. Av god min god sen mycket väl Gud göra saker som vi ser nu. Men vi ser ju nu också att det är saker som sagt vem du sa. Det såg ju väldigt mörkt ut när vi åkte till Portugal och hade lagt strejk och det var liksom stängt, stängt, stängt. Men sen Gud öppnade dörrarna i alla fall. Så att, det såg Gud agerar och vi måste ha tro på honom. Men det kan ju hända att den här tiden är väldigt nära att vi måste leva av tro. För det står i Uppenbarelseboken 13, vi kan läsa igen, det är Bibeln här, 13 och 11. Och det är ju, det kan gå väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Och jag sa, det var väldigt ljud. Det ska jag inte läsa på det andra testamentet. Det ska jag inte läsa det läser från den här. Uppenbarelseboken, ja va. Jag såg ett annat vitt ljus stiga upp ur jorden och det hade två horn liksom ett lamm och det talade som en drake och utöver det första vilddjurets hela makt inför det och det får jorden och de som bor på den att tillbe det första vilddjuret vars dödsår blev läkt och det gör stora tecken så att det också låter eld falla genom himlen på jorden inför människornas syn och syn. Det bättre är de som bor på jorden för täckens skull. vilka kalvskott de gör inför vilddjuret. Och säger till de som bor på jorden att göra ett vilddjur. Vi avbit åt vilddjuret som var sårat svärt med levande. Och det blev givet av det att ge and och vilddjurets bild så att vilddjurets bild också skulle tala och göra så att alla som inte tillbaka vilddjurets bild skulle dödas. Och det gör så att alla små och född stora, rika och fattiga, fria och slava tar ett märke på sin högra hand eller på sin panna för att ingen ska kunna köpa eller sälja utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namnstal. Ja. Den tiden kan vara mycket nära. För vi vet ju att märket finns läran och då behövs det tro. Det enda sättet att leva är det någon tro. Och då är det bra att man är förberedd för den tiden. Ja, det är dagens fråga. Jag tror att vi skulle alla, vi, inklusive jag, ska ställa en fråga. Vad lever jag för? Och vad lever jag av? Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag är ju född från i ett fattig familj ute på landsbygden och när jag var liten så jag tänkte så här, jag tror att jag ska få ett stort hus och jag ska få ett stort bil och fint och ja, jag fick allting men det fanns tomhet i någon i alla fall så att det uppfyllde inte mig i någon bok utan först när jag var till Jesus då fick livet mening och då visste jag varför jag lever och vad jag skulle leva för. Och den dagen har jag levt för Jesus och försökt göra så att predika evangeliet för andra människor skulle komma till frälsning också. Vi lever inte bara för oss själva utan för att så många som möjligt skulle få höra om evangeliet. Men det är alltså inte så självklart i alla, för att jag läste nyligen, eller ni har kanske läst också om ett par som de var på väg att skilja sig. Han hade blivit pastor, de var unga och sen de fick barn och han hade blivit pastor i en församling. Och han gick in i det här arbetet så mycket att han totalt struntade i familjen. Det handlar om bara kyrkan. Ingen mer. Och tills frun fick nog. Men det här går inte. Och de var på, skulle ha skilsmässa. Men sen att de gick i alla fall rådgivning. Han började först då att saga man inte gör. Att det var inte sena Gud. Och liksom gå in i församlingsarbete på det sättet. Och strunta i familjen. Att det är ju inte Guds vilja heller. Och då blev det ingen skilsmässa tack och lov att han fick det här sunda förnuftet i komma. Men det kan ju vara tvärtom också. Man kanske går i församlingen och man är aktiv och sen kommer barn och kommer karriär och sen har man inte längre tid för Gud. Och det kan vara så också. Och då glider man bort mer och mer från tron. Att det finns många olika grupper och diggen på vägen alltså. Och ja, jag tänkte läsa faktiskt ur den här boken en bit. Ni har kanske hört Frank Manns vision om vägen. Har ni hört? Har alla hört? Nej. Nej, det är många som inte har hört. Jag tror att det är värt att läsa. Verkligen. Jag vet inte att den här boken är värt att läsa om någon. Det heter dags att ta Gud på allvar. Och man får billigare om man beställer flera stycken så om någon vill ha så jag kan beställa några stycken. Jag läser bara, det är inte så jättelång. han alltså mitt på dagen. Helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknade en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen annan syn. Jag var inte i trans eller hänflykning utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart. Att jag när som helst jag vill hem, alljämt, kan se bilder framför mig. Jag ser det just nu. Jag såg att vägen började bli en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägen mitt låg en strimma av ljus som tycktes komma från en ändlös ljuscella av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var det kolmörkt. Vägen hade inga tigger, ingen stackhet. Men gränsen utmärktes av det kontorslösa område som fanns där ljuset och mörkret möttes. Gränsen var så tid. Jag såg människor som gick på vägen, både män och kvinnor, unga och gamla. De gick inte i grupper, de gick inte ens par. Och barn och ibred, utan alla, en och en. Och det berodde därpå att den herre som lockat dem på vägen hade sagt, om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och hålla vårdigt med honom och han med mig. Någon. Jag med honom, han med mig. Det där betyder att det i Kristi sanna efterföljelse innersta finns ett rum som är reserverat endast för honom. Och dit ingen annan varken kan eller får komma. De där människorna varken lätta vita kläder, bländande vita, som stund efter stund fick sin renhet förnyad. Inte därför att de bad om och hungrade så de blev renhet, utan därför att de vandrade mitt på vägen. Rakt under strimma av det övernaturliga ljuset. Rening i Jesu blod var en konstant pågående process. Och en såg deras ansikte var ljus över dem också. Fast många av dem var märkta av både ålder, sorg och sjukdom. Och det skenet var både en återspegling av det inre ljuset och en utstrålning av det ljus de bar inom sig. Gärna hade jag med mina ögon velat följa dessa människors vandring ända hem, men jag fick inte. Jag var tvungen att vända blicken mot vägens början och den trånga orten. Och där såg jag en stor mängd som stannat. De hade stannat redan innan de gått in genom porten och kommit in på vägen. Och den möjligen var de många. De tycktes vara glada. De var glada därför att de drömde sig bara på vägen. Fast de aldrig hade gått in i den sanna omvälsen trånga bort. Och kanske det värsta var att mitt bland dem rörde sig gästen i prästrock och pastorsträck och evangelist montering. Nej, det värsta var att jag såg skugga av min egen bild i den här hopen. Vi har fuskat, vi som har är kallad att vara levande organ för livet från Gud. Vi har blivit religiösa pratmakare istället för att vara fungerande organ för livet. Jag har garanterat människor deras salighet därför att de en gång blir döpta i Kristus. Vi har garanterat att sökande själar blivit fötta av anden fast de bara blivit fötta av mänsklig påverkan. Vi har sagt att de där är Guds barn bara därför att de är snälla. Vi har blivit religiösa för kvacksalvare som i förut intalat andliga sökare att de är fötta av Gud fast de bara är väckta. Och vi har ibland genom just detta avbrytit den andliga födelseprocessen. Resultatet har blivit att idag finns massor av människor som tror sig vara på väg till himlen fast de inte är. Men Jesus sa ju att det skulle komma att bli sådana tidsålder afton. De ska inte vara med himmelriket som när tio jungfrur gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga. De tog ingen olja med sig. ingen olja, ingen ande. Och inget fungerande andeliv. Bara formerna och skönet. Namnet och bekännelse. Och de trodde att det var nog. Men jag såg mer så att människor skott in i en porten. Upplevt något nya för dessa under. Och kommit in på vägen. Men sällan gjort vägen till något annat än det var ämnat att vara. De har stannat och gjort vägen till en rastplats istället för att låta den vara en färdväg. De har stannat inte när det gäller ålder eller tid, men de har stannat när det gäller andlig utveckling och tillväxt. De hade stannat och börjat leva på minnen. Och somliga var sannat och somnat. Men alla de hade glömt det pauliska ordet. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Men jag såg mer, jag såg människor som allt dragit sig ut ur det övernaturliga ljuset som låg över vägens mitt. De hade dragit sig in i det grådagen som fanns på vägens båda sidor. Grådagen där synen på både synden och saligheten var höjd i dunkel. Allt var tidigt och grått och öververkligt. Och den grå overkligheten gjorde att sådana som var en total omöjlig vägesvittning blev verksaker både sinnet och talet handling. Sedan hände det kusliga sakta som skokarna klädde bort ifrån vägen. Så saknade både staket och tiket. Bort ifrån den vägen som de en gång med tårar och böner sökte sig in på.
Det är väldigt allvarligt nog.
Väldigt allvarligt. Hur är det? Har vi dagligen gemenskap med Herren? Om vi har tid, ibland händer jag har sällan talat över för mig själv. Ibland det är så lätt att falla i rutinan och bär sin morgonbön och bär sin gräst. Men sen backar man. Nu har det gått ett tag när jag har inte hört eller jag har inte upplevt någonting från Gud. Nu måste man skärpa sig, alltså jag måste liksom komma. Man går inte liksom förlora den här kontakten med Gud. Det måste vara liksom bara dagligen, för jag ska ha vandet dagligen, inte bara en gång blivit döpt i anden och sen kan tala tungor och då är det nog. Men så kan det inte vara, utan vi måste fyllas varje dag av anden. Det är bara så. Det är bara ett sätt att liksom sträva, Paulus har talat om att jag strävar framåt. Jag strävar framåt. Man kan inte stanna för att vägen är att det är inte att sitta gör man i kyrkan. Ja, precis. När man är på vägen så då ska man gå. Och det är många saker som drar oss på olika håll och vis. Och jag måste säga att jag blev nästan så kärlek. Jag bestämde ju inblicken då. När Lasse Andersson var på prov då, halvårs. Jag förmodligen ger upp det. För att det går ju en bilaga. Om ni har sett inblicken. Sen är det i Hassela. Allt fler försöker korsa till Hassela. Antal busslas det brister. Liksom spontant besöker boka till visningen ökar hela tiden. För att möta ökade intresse och för att förstärka upplevelsen. Hassela, upplevelsen. Ja, korsa till stärk med vis Jesus där. Det vill jag. Ja, det är många saker som försöker dra oss bort från vägen. Men när vi fäster våra ögon på Jesus så går vi på rätta väg. Så är vi bara i slutet, till slut ber i kort bön och sesta för någon som är i sång innan vi får i nattvara.
eller trödbryter sig. Det sitter såna där traditioner, oj, vad de hade, de är så svåra att bli av med, traditionerna, ja. Ja, Herre, jag bara ber för mig själv och mina syskon här att du hjälper oss att vaka. Hjälp oss att inte stanna upp, utan fortsätta vidare, sin Herre, leder oss att följa Jesus, vart han vill gå. Ja, Herre, hjälp oss att fortsätta vår vandring ända till den dag vi må börja och få möta dig, Herre. Att vara fylld av din heliga ande dagligen, förbjudas av din namn. Tack, Fader, i Jesu namn. Amen.